Det var någon som sa att det var göteborgare här. Är ni kvar? Där var det göteborgare. Ja, trevligt att möta göteborgare. Ja. Ni hör ju att jag inte är göteborgare, men jag bor i Göteborg. Ja, härligt. Jag har med mig några DVD här. Det är 4 tv-program som handlar om den yttersta tiden, tidstecknen. Tar upp en del saker här som en del kanske tycker är känsligt. Men det är viktigt att vi blir informerade om vad som händer. Både när det gäller kristenheten och det som sker i det politiska. Världsekonomi, värdering och det som då handlar om världsreligion. Jag recenserar också Ulf och Birgitta Ekmans bok på en av de här. Det är alltså 4 stycken, 200 kronor för dem. Kristina, min fru, hon sjunger en del. Det här är de 2 senaste. Säljer de för 100 kronor styck. Bono, sångaren i U2. Han sa så här vid ett tillfälle: religion, det är vad du har kvar när den heliga ande har lämnat byggnaden. Och så är det. Det kan vara mycket och det kan vara lite som är kvar. Det beror på hur mycket vi har samlat av ceremonier och helgonbilder och liturgi, yttre former och ordningar. Det finns också frikyrkliga traditioner och annat. Ibland kan vi köra våra program. Det är egentligen inte... Det kan gå bra ändå även om inte Gud möter upp. Vi vet hur man ska tala och sjunga och köra våra program. Ja... Alltså jag har ju varit med några år så att jag vet lite grann om det där. Men det är viktigt att vi hela tiden får bli förnyade i den helige ande. För att om vi inte lever i det här beroendet av anden, då blir det bara en massa kött och på sin höjd då själiskt. Det kan röra, vi kan bli stämningsfulla och vi kan liksom uppleva mysticism och andra saker som tar tag i vårt känsloliv. Men vad som konstituerar församlingen bland annat, det är ju det. Det finns en fantastisk förebild för församlingen i Gamla testamentet och det är templet. Och Gud sa om templet att här är den platsen där jag ska uppenbara mig. Där jag ska uppenbara min härlighet. Och när vi då kommer in på Nya testamentlig mark så sägs det ju där att vi både vi var och en enskilt är tempel för den heliga ande. Men också så är det ju så att församlingen är ett tempel för den heliga ande. Och det innebär alltså att vad som är församlingens kännetecken, det är att Gud bor där. Han bor i sitt tempel. Och bor inte Gud i församlingen, då är det inte församlingen. Då är det en förening och där man kan samlas runt religiösa intressen eller kristna sånger eller man kan göra någonting annat. Det finns så mycket som man kan göra. Vi är så duktiga och musikaliska och har så vackra röster och vi kan tala och vi kan göra allt möjligt. Men församlingen, det är där Gud bor. Gud bor i sin församling. Halleluja. Och då är det där att hela tiden, det är ingenting som går automatiskt utan man måste hela tiden ha kontakt med huvudkontoret och liksom vara uppdaterad och bara leva i anden. Amen. Vi ska tala lite grann om vad då som skedde i de här generationerna som då kom efter Petrus och Paulus och apostlarna. Hur snabbt egentligen det gick ut för. Det dröjde faktiskt inte många decennier för man börjar se de första tecknen på att man avviker ifrån det som var det ursprungliga. Det som man kunde se, visst det fanns ju olika typer av församlingar. Det fanns ju en Jerusalem-modell och det fanns ju andra liksom, ska vi säga, modeller, om vi nu ska kalla det så, när man kommer till de här andra församlingarna ute i mindre Asien och så vidare. Men det fanns någonting som var gemensamt för alla de här församlingarna. Och det var just detta som jag talat om, att det var den helige andes närvaro. Och det var det här beroendet, det var kraftkällan. Man hämtade inte kraften liksom i den politiska makten eller någonting liksom religionerna eller allt detta, kulturen, allt det som fanns liksom i detta romarrike. Det fanns en sån rikedom av allt det här andra. Men man bevarades som det här folket som var avskilt för Gud. Men så kommer då de nya generationerna. Och det kanske var så att det var Guds barnbarn. Man hade ärvt någonting av yttre former. Inte jättemycket, men något fanns ju. Någon form har vi ju. Men då kommer allt det här. Och då börjar alla de här diskussionerna. Liksom för det första om positioner. Och allt det här andra som då finns. Jag tänkte att jag ska tala lite grann om det. Men först ska jag bara göra en liten beskrivning av vad är det för kontext, vad är det för sammanhang som nu man befinner sig här i Romarriket. Vi har kommit in kanske på 100-talet och 200-talet och framåt. Jag har ett uppslagsverk hemma som heter Encyclopedia Britannica. Och det är väl, tror jag, världens mest välrenommerade uppslagsverk. Det är för övrigt ett väldigt gammalt uppslagsverk. Det har uppdaterats, men jag tror att det startade på 1700-talet. Men där står det så här om ordet synkretism. Synkretism, det är religionsblandning. Ordet synkretism används mest frekvent om den religiösa utvecklingen i antikens romarrike. Det beskriver den utveckling som var särskilt framträdande från det andra till det fjärde århundradet. Alla dåtidens kända kulter och religioner samlades i det religiösa livet i det romerska riket. Det var ju så här att det romerska riket det sträckte sig ända från Eufrat, Tigris, alltså borta vid Iran, Irak, ända bort till Spanien. Och på hela den här geografiska ytan så fanns det ju mängder av olika religioner. Och speciellt från östern så kom de här mysteriereligionerna. Det var liksom en påverkan utav all den här mysticismen och allt det här och alla de här gudarna. Och det kom och alla liksom ville till Rom. Det var ju liksom huvudstaden. Det är ju så. Man vill till huvudstaden och alla kom dit med sina religioner. Och där var det som en smältdegel med alla de här. Och det var en väldig, vad ska man säga, tolerans. Och man var inkluderande, känner ni igen orden? Krigade inte med varandra utan man kunde ta och ge lite grann så här. Med sina gudar och sina liksom gudaberättelser och sina mysterier och alltihop det här. Så att man blandade friskt. Och i den här miljön var det alltså då som församlingen fanns. Och när Paulus exempelvis ska beskriva, han talar till församlingen i Thessalonika, i första brevet till Thessalonika, så säger han så här att när han beskriver dem så säger han, det var tre saker som kännetecknade dem. Ni omvände er från avgudarna till att tjäna den levande guden och vänta hans son från himlen. Alltså de omvände sig från avgudarna för att tjäna Gud och för att vänta Jesus. Det var vad som kännetecknade dem. Och det här med att vänta Jesus förresten, det står om det 300 gånger i Nya Testamentet. Och man kan förvånas över att det är väldigt tyst om det. Det är mycket det är tyst om, tycker jag, i kristenheten. Det är väldigt tyst på vissa punkter. Men vi ska se till att det inte kommer att vara så tyst längre. Vi ska ropa desto mer, eller hur? Och vi ska be att Gud reser upp profeter i det här landet som vågar ropa och ropa ut det som så att säga man försöker att tysta ner. Men här i Romarriket så var det alltså så, det var en enorm blandning utav alla de här gudarna. Och jag fortsätter i Encyclopedia Britannica, då står det så här: synkretismen gick så långt att man blandade gudar från hedendomen och kristendomen för att förenkla och förena de olika religionerna. Man sammanförde identiteten på de många gudar som liknade varandra. Kristus jämfördes med Attis och Mitras. Isis blev jungfru Maria. Och Isis, kanske mer än någon annan gud, hade kommit att betraktas som universums stora modergudinna, vars väsen dyrkades under många olika namn. Man känner igen lite grann, tycker jag, i den ande som nu kommer. Och det är lite märkligt, eller kanske är det inte det, när vi ser hur det gamla romarriket geografiskt utbreder sig över de länder som det då tidigare, åtminstone delvis, bestod av. Så ser vi samtidigt den här anden som kommer tillbaka, den här synkretistiska anden. Hur det öppnas upp, det är någonting som sker i andevärlden, någonting som släpps lös. Och som vi då som Guds folk måste, precis som Petrus och Paulus och de andra som levde i den här miljön och som var så noga med det, läs Korinthierbrev, läs de här olika breven och se hur noga man var med att liksom hålla gränserna mot allt detta. Och du skall inga andra gudar hava jämte mig. Man var noggrann med det, med renhållningen. Varför det? Därför att församlingen är Guds tempel. Och där får inte komma in någon orenhet. Det får inte komma in några andra gudar eller någonting annat. Utan det är Guds tempel som är avskilt för den levande guden. Där får inte finnas någon avguda till bedjan. Och vi kan läsa hela gamla testamentet och se detta folk, så att säga, som Gud hade utvalt som sitt egendomsfolk. Hur man gång på gång förföll till att tillbe de här omkringliggande folkens gudar. Och hur man i himlen reagerade på det. Och hur man, så att säga, drog förbannelse över sig när man avvek från Gud och började liksom att ta intryck ifrån de här omkringliggande folken. Det står om Ahas att han var i Damaskus och han fick se ett altare där som han tyckte var så alldeles fantastiskt spännande och intressant. Och han skickade över en ritning på altaret till översteprästen hemma i Juda så att han ska kunna göra ett likadant, så att de ska kunna ställa in det i templet. Och översteprästen låter göra det här altaret. Men för att få plats med det så var han tvungen att flytta undan så att säga, altaren, det som hade byggts enligt mönsterbilden som David hade fått från Gud och gett vidare till sin son Salomo. Gud hade talat och sagt, gör allt efter mönsterbilden. Men nu lyfter han undan dem och han säger till och med den Ahas att ja, vad jag ska göra med brännoffersaltaret, det får jag fundera på. Ja. Men så kommer en ny generation. Så kommer Hiskia. Han var son till Ahas. Och jag tyckte det var en sån fin påminnelse det här när man hittade det här lilla sigillet som man hittade för några månader sedan nu. Påminna om Hiskia. Han som rensade templet. Han som eldade upp alla de här altare som hans far hade byggt. Och gjorde sig av med all skräp och såg till att templet blev renat. Att prästerna blev insatta igen. Och Guds ordningar, halleluja, upprättades i templet. Och så står det att man firade påsk. Och den heliga ande föll i templet. Halleluja. Och jag tror att Gud håller på i det här landet och reser upp en Hiskia-generation av alla åldrar som är med och rensar ut allt skräp som man har kommit dragande med. Som har bestämt sig för att vi ska se till vad mönsterbilden är. Vi åker inte varken till Damaskus eller någon annanstans, utan vi vet vad Gud har gett oss, sin mönsterbild, och den vill vi följa. Men vi var alltså i Romarriket på 100- eller 200-talet, och här har vi alltså då den första församlingen som då i de här nya generationerna så börjar man släppa efter. Och det här är ju någonting som går successivt. Det är inte så noga längre med någonting. Och så flyttas liksom gränserna. Och en tysk teolog, han heter Adolf Harnack. Han säger så här. Om vad som hände på 250 omkring år 250 efter Kristus. Han säger, helgon som var halvgudar välde in i kyrkan. Lokal avgudadyrkan och heliga platser inrättades. Olika områden i livet fick sina skyddsandar. Jag hörde att Ulf och Birgitta Ekman har skaffat sig skyddshelgon. Ulf har Johannes Paulus den andre och Birgitta har Maria. Men idén med skyddshelgon, det kommer alltså ifrån de här hedniska religionerna. Och så står det att de gamla gudarna återvände. Deras masker blev nya. Årliga fester blev ljudligen firade. Amuletter, trolldom, reliker och ben av helgon var åtrådda. En universell religion som kunde konkurrera med de mest imponerande kulterna inom hedendomen med sina högtidliga och exakta ritualer, sina präster, sina offer och sina heliga ceremonier. I det andliga mörker så skedde det ändå någonting som var positivt och underbart. Nämligen det fanns utanför alltsammans det här, så fanns det den fria församlingen. inte Free Church Linköping, för den fanns inte vid den tiden. Men det fanns den fria församlingen. Och men bara för att återknyta till det här jag sa om det här romarriket och liksom den, ska vi säga, religiösa, alltså det som vi har beskrivit här, denna synkretism som fanns. Och så, jag vet inte om ni har sett den här videon som påven släppte här för en månad sedan ungefär, där han talar om att vi är alla Guds barn och de får träda fram, en buddhist och en muslim, en katolik, ja, en imam och en rabbin, och alla får träda fram och säga jag tror på kärleken. Jag tror på kärleken. Det är ungefär samma typ av, vad ska vi säga, filosofi som jag hörde. Det var några som talade om familjen. Och så sa de, familj, det handlar inte om mammor och pappor. Det handlar om kärleken. Det är samma liksom. Så att det finns liksom inga lagar, inga normer, ingenting, utan det är bara kärlek som inte alls är någon kärlek. Flum är vad det är. Men i alla fall, här har vi då den här situationen där de här, där församlingen då finner sig, de nya generationerna kommer. Det här har vi alltså kontexten, det vi har beskrivit nu, massor av religioner och gudar och allt det här. Och det vad församlingen upplever, det är ju, man lever liksom i förföljelse, många blir dödade för sin tro och de är frimodiga, de står upp, men helt plötsligt så händer det någonting. Och Konstantin, kejsaren, han är en smart kille. Han ser att det håller på att, liksom det här romarriket håller på att brista sönder. Det är slitningar. Det är många olika folkslag som finns här och det börjar liksom att slita. Han måste få någonting som kan samla folket igen. Och då ser han att kristendomen har liksom fått ett sånt genomslag. Det är så många som har blivit kristna. Så då bjuder han in de här biskoparna. Och så får han då, och det är klart att de här predikanterna då som har varit förföljda och farit runt och varit hotade till livet, när helt plötsligt kejsaren inbjuder och berättar vilka höga fina löner de ska få, mycket förmåner och allt liksom, så det är klart de upplever åtminstone flera utav dem det som en väldigt stor framgång då för Guds rike, att nu har kejsaren blivit kristen och nu vill han att vi ska liksom få del utav hans överflöd. Och de känner sig smickrade och tycker, ja men det här låter ju väl fantastiskt fint. Och de får till och med bli domare och vara med och döma i olika mål. Och de får alltså en status i det romerska riket. Och blir upphöjda från att varit jagade som villebråd. Så får de upphöjelse. Det är den största olycka som har drabbat kristendomen genom hela historien. Och jag tror att det här är det som Bibeln, när den talar om sköka, då tror jag att det är det här. Det är när kristendomen liksom gifter sig med den politiska makten. Och så får vi det här med statsreligioner och statskyrka och det här. Jesus var väldigt tydlig mitt rike är inte av den här världen. Och han djävulen frestade honom i öknen och sa, om du bara faller ner och tillber inför mig så ska jag ge dig. Han visar honom alla riken i världen. Det här ska du få om du bara tillber mig. Och Jesus korrigerar honom inte och säger, när du ljuger, du har fel. Utan han säger vid ett senare tillfälle så här, att världen är i den ondes våld. Denna tidsålders Gud är djävulen. Det är vad han säger. Men Jesus svarar honom naturligtvis. Men så att frågan är, vem är församlingens äkta man? Bruden, brudgummen. Eller församlingen blir en sköka, gifter sig med den närvarande tidsålderns makter, blir köpt, rikedom, positioner, blir betald. Liksom. Och så får man så småningom gå in under någonting som innebär att man kan inte vara lika frimodig. Vi ser samma saker ske i våra länder. Jag tror att de här statsbidragen har varit av ondo. Hur man liksom har lärt sig en slags beteende. Never bite the hand that feeds you. Men man har liksom lärt sig att vara underdånig. Och när staten har krävt att man får inte ha knäbönemöten på Kaggeholms folkhögskola, då får man ändra på det. Och när man liksom ställer andra krav, då får man ändra på det. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så har den här utvecklingen gått från början av 50-talet och framåt. Och så har vi det vi har idag. Men nu kommer Gud. Nu tar han ett folk som inte går med på, liksom, som sitter i sådana här konsensusdiskussioner, utan som frimodigt proklamerar, precis som Mose gjorde inför farao. Herren säger, släpp mitt folk. Ja, vi ska ut från faraos träldom. Vi ska inte vara där och bränna tegel åt honom, utan Gud har en kallelse. Han tar oss ut i öknen för att vi ska ha gudstjänst för honom. Halleluja. Så har han ett förlovat land också. Halleluja. Gud, han vill någonting nytt, och han kommer att göra det med de människor, med de som så att säga vill stå upp i den här tiden. Herren söker ett folk. Han ser ut över jorden. Han ser ut över Sverige. Halleluja. Amen. Och jag upplever det i min ande. Jag upplever det så tydligt. Det är en mönstringstid. Det är mönstringstid. Det är mönstringstid. Gud håller på. Han håller på. I våra städer. På våra orter. Halleluja, han vill väckelse. Han vill väckelse. Men det finns villkor, det finns förutsättningar som måste uppfyllas. Och det håller på. Det håller på. Hjärtan bereds. Halleluja. Petrus sa, utsläck inte anden. Bedröva inte anden. Låt nådegåvorna flamma upp igen. Och han talar om hur anden uppenbarar sig hos var och en. Inte hos påven eller prästen, utan hos var och en. Men vad som skedde, det var just det att det här med det allmänna prästerskapet och alltihop det här, det upphör när de här biskoparna börjar göra anspråk på sina positioner. Och precis i rak motsats till Jesu exempel så vill man nu bygga upp den här hierarkin. Jesus hade sagt så här: ni vet att folkets ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara ibland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har heller inte människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så att Jesus vänder på det här. Den som vill vara störst, han får bli allas tjänare. Ja, men hur kan det fungera, kanske någon tänker. Uppenbarligen fungerar. Jesus tillämpade detta. Och vi ser det innebär inte att han gick omkring och var tyst som en mus och liksom inte vågade säga någonting. Han kunde vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig. Det kunde han. Och tillrättavisa. Därför att han hade ett mandat, han hade en auktoritet, han hade en myndighet. Så att det handlar inte om att vi utifrån mänskliga positioner eller någonting vi har tillkämpat oss eller någon karriärstege eller någonting annat liksom försöker att skaffa oss en slags plattform eller något då. Få löneförhöjning eller någonting annat. Utan det handlar om ett tjänande. Alla är tjänare. Men här kommer de här prästerna och de börjar diskutera precis som lärjungarna hade gjort innan andedopet. De börjar diskutera vem som var den störste. Och nu börjar den här diskussionen igen. Alltså det här är den postapostoliska tiden. Och nu börjar biskoparna diskutera med varandra vem som är den största och vem som ska ha liksom det största området. Och så småningom så var det ju de som hade lite mera pondus och lyckades liksom att klättra över de andra. Och i slutändan så har vi en påve som sitter i Rom. Och så säger han efter en tid att han är Kristi ställföreträdare på jorden. Och jag tycker att detta är så otroligt. Att man kan säga att man är liksom ställföreträdare för någon som är ens absoluta motsats. Det är så motsägelsefullt. Här sitter en påve liksom på en tron och liksom så småningom allt detta som byggs då allt detta som byggs upp i detta system. Och så säger man att man är liksom arvtagare till Petrus och till Jesus och till den första församlingen. Och så är man precis dess raka motsats. Alltså, jag funderar ibland så det bara blir varmt här uppe. Jag tänker liksom, hur kan över en miljard människor gå på en sån bluff? Snacka om förförelsemakt. Men det var det första, det var det här med den här hierarkin som börjar. Nu ska ni veta en sak, att jag har vänner som är katoliker och goda kristna och verkligen helt underbara kristna som inte alls egentligen är delaktiga i detta på det här sättet, som inte ber till Maria eller någonting sånt här. Så att nu, det är inte dem jag talar om nu. Nu talar jag om ett system. Jag hoppas ni förstår. Men i alltihop det här nu då, nu börjar det handla om någonting annat än att vara tjänare. Nu gällde det att ha kontroll. Och nu jagar man makt. De här biskoparna, de blir såna här riktiga, de jagar liksom efter både att få religiös och politisk makt. Och då för att få makt över människor så börjar man med en massa såna här krångliga filosofiska diskussioner som man då har vid den här tiden. Och man man liksom avviker ifrån det enkla evangeliet och som Jesus talar om, som man talar om nåden, utan det blir krångligt att bli en kristen. Och det går inte egentligen att bli en kristen om man inte har en präst i närheten. Och dessutom så kommer man med en massa pålagor och skuldbelägger människor. Så alla liksom känner skuld. Och man måste liksom ha en präst för att kunna bli förlåten. Så att med andra ord, man gör folket beroende av prästen som ska kunna ge förlåtelse. Men inte nog med det. De där prästerna, de var smarta, de var riktiga affärsmän. De kom på det att okej, nu när vi har fått folket till att gå på den här grejen, då kan vi ju göra så här att vi tar betalt. Vi kan ju sälja förlåtelse. Och så börjar man med någonting som man kallar för avlatsbrev. Och så att de här skuldbelagda människorna som måste komma ofta till prästen då, de måste ju ha med sig pengar också. Och prästerna blir rikare och rikare. Och det finns påvar vid den här tiden, åtminstone runt 1000-talet. De blir så förmögna. De får en sån enorm rikedom. Och när jag ser denna Sankt Peterskyrka där i Rom och vet med vilka pengar, men som man kan säga, jag har varit där och sett liksom allt det där. Och när jag vet med vilka pengar det här har byggts. Det kom in alltså såna enorma summor från Tyskland och från alla de här länderna, till och med faktiskt påven. Han drog in skatter också. Ända uppe i Sverige så betalade vi skatt ner till påven. Så att det snacka om att verkligen vara ute och jaga efter makt, pengar. Och det här systemet har i det avseendet inte förändrats. Däremot så använder man sig inte kanske av samma metoder. Men vi kan se det. Och när man då ser det här i vår tid. Jag tänker inte nämna mycket om det. Men jag vill bara säga det. Att tro inte att det här systemet är någonting annat än det har varit. Och om det så ömsar skinn och ser annorlunda. Utan vi måste verkligen förstå att det här är inte vad Gud har tänkt med församlingen när vi ser det här systemet. Utan vi tror inte på allt det här traditionsgodset som man har sagt. Man jämställer alltså allt det här som man då har skrivit under den här långa tidsperioden. Det är lika mycket så att säga ett sanningsdokument som den här Bibeln. Men vi vet att så är det inte. Jag ska snabbt försöka komma vidare här. Så att det här med andens liv, det försvann ju naturligtvis. Det var ju andens gåvor och alltihop som liksom vi ser i apostelgärningarna. Det var borta. Nu såg det helt annorlunda ut. Nu var det mysticism. Nu var det liksom de här yttre tingen. Bilder, statyer och så påvens makt. Och så kommer den här stela liturgin. De har liksom ska uppfylla massa olika punkter då i det här. Och så småningom så har vi det här med sakramenten då som fungerar utan att man behöver tro, utan de har någon slags magisk kraft, de här sakramenten, när de utförs. Och det samma då gäller dopet. Och där börjar man då att döpa barn. Och där börjar också det här med dopet. Det blir ju inte så enkelt som att liksom man kan gå som Filippus och hovmannen där. Att han predikar och till slut, ja men här är vatten, vad hindrar att jag döper? Så går de ut i floden och så döper han honom. Nej, så kan det inte gå till. Det var alldeles för enkelt. Utan man påverkas då utav alla de här olika religionerna och mysterier och alltihop det här och magi som man liksom man formar nya läror runt omkring det här med dopet. Och vattnet får en magisk kraft. Man smörjer dopkandidaten med olja. De får mjölk och honung och så doppar man dem tre gånger i vattnet i treenighetens namn. Och oavsett om dopkandidatens alltså har tro eller inte tror, barnet vet inte ens vad tro är, så verkar dopet på nyttfödelse och syndernas förlåtelse. Det kallas för den objektiva nåden. Samma sak sker med nattvarden, och jag ska inte gå in på det för det har varit väldigt mycket tal om det här tidigare. Jag tror säkert ni har satt er in i det här. Men så kommer också det här med helgon, Maria-bilder, skulpturer, reliker, ikontillbedjan och alltihop. Och en kyrkohistoriker som heter Hjalmar Holmqvist, han säger så här: här fann hedendomen den bredaste porten in i kristendomens värld. Den urkristna entusiasmen byttes mot normer, former och formler. Så att den katolska kyrkan och den urkristna församlingen kan betraktas som diametrala och oförenliga motsatser. T.B. Barrat, som brukar kallas för pingstväckelsens apostel i Norden, han skrev så här. När kyrkan sjönk ner i formalism och övertro, tomma bruk och andlig kraftlöshet, har det alltid funnits några som ändå höll elden vid liv. De blev ofta stämplade som kättare, och de som samlades runt omkring de fick namnet om att vara sekterister, precis som de första kristna. Det kunde förekomma ting bland dem som inte var helt apostoliska, men Gud såg till uppriktiga och längtande hjärtan. Han sände sin eld ibland dem, och överallt där elden brann visade sig ut, och på samma sätt som bland de första kristna, ett kraftfullt arbete för Jesus genom de nådegåvor som den helige ande gav dem. Halleluja. Så att mitt i allt detta elände så fortsätter kontinuiteten med det som sker i apostlagärningarna, det som sker i den första församlingen. Utanför den här institutionskyrkan så har vi den fria församlingen genom historien. Och en sån här rörelse som kom runt 170 efter Kristus, Montanus heter han. Han säger så här, han betonar att sann kristendom var väckelse och andeutgjutelse. Det var en mäktig förnyelseväckelse som gick fram på den här tiden. Och som sagt, Tertullianus, som jag nämnde här tidigare, han var alltså en av de som var med i den här väckelserörelsen. Men Montanus, det sägs om honom att han såg med förskräckelse hur många av de andliga gåvorna som hade varit verksamma i den första församlingen var borta. Ingen talade längre i tungor. Profetiorna hade upphört och hela kyrkan hade stelnat i en form. Men så står det att han bad och sökte Gud intensivt vid den här tiden då. Och så står det, man skriver om honom att han kom i extas och talade i hänryckning. Så att när allt det här andra skedde i den här avfallna kyrkan så kommer den här väckelserörelsen. Och den fanns alltså kvar i flera hundra år. Allt var inte bra som skedde där heller. De hade lite märkliga idéer runt eskatologin och så vidare. Men det rättades till och vi vet att det var liksom det fick en enorm utbredning, denna väckelserörelse, under de här århundradena. Och kyrkan upplevde det inte som en välsignelse utan som ett hot. Och många av dem som var i den här rörelsen blev dödade. Novatianus och katarerna var en annan rörelse. De kallades för kättare. Och Priscillian i Spanien, han vände sig starkt mot kyrkans ritualer och sakrament. Han sa att det finns inga sakrament som verkar automatiskt, mekaniskt. Utan han talar om hur nådegåvorna hade liksom blivit utbytta mot liturgi. Men det resulterade i att hans anhängare och de som var med i den rörelsen, det skedde en massavrättning av dem som då iscensattes av Innocentius, alltså påven Innocentius den tredje. Och själv blev han halshuggen. Så såg det ut. Det var den här institutionskyrkan, det var det här maktbegäret och alltihop det här. Men så hade du de här andra som då ville stå upp för Guds ord och som då fick uppleva den här enorma förföljelsen. Och ett av de, kan man säga, värsta folkmord egentligen som har begåtts genom historien, det var väl egentligen det som skedde med valdensarna och katarerna. Helt fruktansvärt. Man vet inte hur många, men det är troligen tiotusentals människor som bara blev avrättade. Varför det? Därför vill inte böjas under påven. Men utanför den här romkyrkan så vände sig massor av kristna mot det avfall från den apostoliska kristendomen som hade skett. Och de höll den helige andes eld brinnande. De blev stämplade som kättare. De utsattes för förföljelse. Och vittnesbörden om de här, som jag har sagt tidigare, de finner vi ofta i domstolsprotokoll när de blir dömda och i samband med att de bränns på bål och alltihop det här. Så kan man läsa om det på det viset. Därför att deras böcker och skrifter och det de så att säga hade producerat, det brändes tillsammans med dem på bålen. En tysk teolog som heter Philipp Mahr Heinecke, han levde i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Han säger, många var de som vandrade i de heliga skrifternas ljus och utsatte sig för det största hat och den yttersta förföljelse bara för att få leva och dö som Jesu Kristi trofasta bekännare. De höll sin lära ren från den romerska kyrkans förvanskningar och gick starkt emot gudstjänsternas prakt och förkastade ståndaktigt påståenden om påvens gudomliga överherradöme. De ville söka sin salighet endast hos Jesus Kristus. Halleluja. Här har vi friförsamlingen genom generationerna. Och vi ska inte tro att det liksom är någon enkel väg att gå. Det är ingen liksom highway to heaven. Utan det är sannoliken, vi kan se våra släktingar, våra förfäder, de som har gått den här vägen, de har fått betala ett högt pris med livet som insats. Men de stod upp för någonting och de förde det som någon sa, att deras blod var som ett utsäde. För att när församlingen förföljdes så den bara växte och växte. Så det som förföljelsen inte kunde åstadkomma, det gjorde kejsar Konstantin. Han dödade mycket av det andliga liv som fanns genom att många föll offer för hans smycker och hans erbjudanden och lät sig köpas. Men vi ser ändå det finns en linje. Halleluja. Och vi tackar Gud för det. Och vi kommer igen till tiden så kommer vi få se. Jag är övertygad om att som församlingen började så ska den sluta. Så ska den, församlingen ska bli upprättad. Jesus han smyckar sin brud, han renar och smyckar sin brud. Han ska ställa fram församlingen inför sig. Och vi lever i den här tiden nu. Den som är ren, han fortsätter att rena sig. Och vi ser fram emot det att Jesus kommer snart. Halleluja. Och vi ska ha många med oss. Och vi ska låta den här elden att Jesus kommer, att det verkligen får vara någonting. Inte bara så att säga ett sånt här mantra eller någonting som ingår i vår trosbekännelse. Utan det är någonting som präglar oss, våra liv, vår livsstil, allting. Jesus kommer. Jag minns när jag växte upp, det var ju inte, Maranata hette det. Det betyder Herren kommer, du vår Herre kom. Och det var ju liksom inte så att det här att Jesus kommer, att det var ett budskap för de här gamlingarna som höll på att falla av repet. Utan vi unga, alltså jag har varit ung en gång bara så ni vet. Jag var 10-15 år, ännu yngre när det kom först. Men i alla fall den här tiden, alltså för mig var det så levande, Jesus kommer. Och han kan komma imorgon, han kan komma om en månad eller om ett år. Men det var det här korta perspektivet, Jesus kommer igen. Och ja, men blir man inte väldigt exklusiv och inåtstängd och konstig om man liksom lever i sådana tankar? Nej, det blir man inte. Nej, jag vägrar att erkänna att jag har blivit sån. Men faktum är, vad gjorde det med mig? Jo, om Jesus kommer så måste skörden bärgas. Vi måste ha många med oss. Vi måste skynda oss nu. Få med så många som möjligt. Så det vad som gjorde det var att mitt hjärta det brann för att vinna människor. Jag vet jag hade en sån här lådbil. Jag hade sågat sönder en barnvagn och så hade jag gjort hjulen och hade lite bräder. Och så hade jag en skruv och en mutter där framme och en bräda. Och så satte jag hjulet, så hade jag snören så jag styrde så här. Och så hade vi en backe där som i närheten där vi bodde, Almbybacken i Örebro. Och där åkte jag, fick man hög fart. Men den där bilen när jag åkte med, jag skrev på den Jesus lever och Jesus kommer, och det liksom stod överallt på alla fria ytor på den där, så stod det okej, lite fanatiskt kanske, men det var ändå liksom, det gav uttryck för det som fanns här då. Och det var ju väckelsetider och det var ju så naturligt, och jag kanske inte förstod att alla inte upplevde det riktigt så som jag och vi kände då i den här enorma, alltså när mötena var, man upplevde härligheten och raggarna kom och blev frälsta och människor liksom, det hände ju så otroligt mycket. Och jag har inte alls tagit skada av det. Tvärtom. Barnavårdsnämnden vill ju liksom stoppa alla barn under 18 år och gå på såna här exotiska möten, för det skulle vara skadligt för barn. Men jag har inte tagit skada. Jag skrev om det. Ja, det är en annan historia. Men i alla fall, jag är så underbart tacksam för det jag fått vara med om. Jag har sett, upplevt vad Gud kan och vill göra. Jag läst om det här, jag upplevt det i min barndom och kanske vid några tillfällen också under olika perioder. Men Gud vill göra det igen. Han kommer igen, han vill väckelse. Och halleluja, Gud välsigne er. Gud vill väckelse här i Linköping. Halleluja. Och det är bara att hålla ut och bara se till att murarna faller. Vi har fått stridsvapen som är så mäktiga att de kan bryta ner fästen. Låt oss använda dem. Var med och bara bryta ner alla motståndsmurar. Halleluja. Tror du att Gud vill? Och vi vill. Då är vi överens. Halleluja. Och då vet vi så att säga vad vi ser fram emot och vad vi förväntar, vad vi brinner för. Halleluja. Halleluja. Min fru när hon var 14 år så skrev hon en sång som heter Jag vandrar som en pilgrim här. Kan 14-åringar skriva sådana sånger? Ja, uppenbarligen. Hon kunde det. Och så var det finns ju många sånger. Nu tänker jag vet inte riktigt, jag har hört lite vad ni sjunger här, men jag vet inte, ni sjunger säkert en del av de här gamla sångerna också. Men jag vet i alla fall att det finns sånger som inte sjungs längre så, med teman exempelvis som det här att jag är en gäst och främling eller vi bor här, vi blott här nere gäster. Och temat, liksom, det handlar om det här att man tillhör en annan tidsålder, ett annat rike. Vi är medborgare, har medborgarskap i himlen. Halleluja. Och vi får redan här smaka den tillkommande tidens krafter. Det är du. Det är någonting som inte världen har. Men vi har fått det och vi får smaka det här. Och vi får se det ibland bryta igenom alldeles speciellt i väckelser. Och vi får se det i tillfällen då människor så att säga, som kommer med allvarliga sjukdomar och bara får uppleva den här kraften som finns. I det som vi har genom Jesus seger, det han har gjort på Golgata. Halleluja. Och vi ska bara få vara med om det mer och mer och mer. Vi ska in i detta. Vi ska leva i detta. Därför att det är det som är det församlingsliv som vi läser om i apostelgärningarna. Det är det som är mönsterbilden. Det är det som är originalförsamlingen. Det är det Gud vill göra. Det har inte tagit slut. Även om en del påstår det. Det finns några som kallas för cessationister. Har ni hört om dem? Jag kan ta det till slut. För du vet vad en cessationist är. Det finns ju sådana som är liberalteologer. De säger de ska ju avmytologisera Bibeln och allt som är liksom övernaturligt det ska man bortförklara med att det var lärjungarnas föreställningar och man har en massa konstiga idéer. Men cessationister, de kan du hitta i frikyrkorna på en del håll i alla fall. Och de Men de är så, ja men allt det som står i Bibeln det har hänt. Det stämmer. Jesus gjorde under och det som fanns där det stämmer. Men det kom ett men. Det var så att när Bibeln hade då liksom sammanställts någon gång där kanske 300-talet, 400-talet så stängde Gud av kranarna. Det slutade att ske under därför att då var Bibeln sammanställd. Och då behövdes inte undren längre. Och det här är alltså en lära som är, det är inte bara, man skulle kunna tro att det är något litet gäng någonstans. Men det här är hundratusentals människor som har den här läran. Det här med under, det gäller inte längre. Men det är falsk lära. Jesus är densamme. Igår. Idag. Och all evighet. Han har inte förändrats. Han är densamme. Låt oss förvänta stora ting. Vi ska vara förväntansfulla vad Jesus ska göra. Är vi överens? Vi ska förvänta stora ting från Gud. Han är underens Gud. Han vill göra under i Linköping. Amen. Tack Jesus. För att du ska göra, Herre. Tack för den väckelsens eld, Herre. Som ska bara flamma upp här. Åh, halleluja.